God morgon, god middag, god kväll, god natt. När ni än lyssnar på detta så är vi med er. Bladets handbollspodd, jag heter Johan och han som låter i bakgrunden, eventuellt här nu, på något vis i varje fall, låter han, kommer han låta hela tiden. Det är Robin som är på, ja, han är utskickad
i verkligheten. Poddens utsända har precis tagit sig ut från Göteborgs komplicerade vägnät, får man säga. Och kört den lilla dystra biten förbi där Lisebergshallen en gång stod. Men som nu, där är ingenting. Där är bara luft.
Det är så, det är, där är ingenting nu.
Nej, det var helt öde.
Ja, ja.
Kändes lite, jag kanske letade efter känslan, men kändes lite dystert.
Ja. Ja, det är mycket med arenaproblem uppe i Göteborg. Men nu så är det väl, RIK har inga mer problem den här säsongen, om man får uttrycka det så. Jag hoppas inte RIK har tog illa upp nu, men du har ju varit där uppe och sett RIK bli utslagna och IFK Kristianstad ta sig vidare till en semifinal, inte helt oväntat. Men innan vi fortsätter där, Robin, så är ju kultlirarsegmentet. Segmentet har jag ju fått lära mig nu att det är sådär poddord.
Exakt.
Som jag nog... Segment använder inte jag så ofta annars. Men det kan man göra ju då när man håller på med det vi håller på med. Och vi har en längre intervju med Axel Sjöblad, Lugi. Och VM-guldmedaljör och OS-silver. Men vi kan väl återkomma till honom lite grann när det är dags för den. Men vi börjar ju som vanligt.
Som jag minns bäst då, expert i TV4s handbollssändningar när man växte upp. Det är så jag minns Axel Sjöblad.
Ja, och det är väl jag också lite grann. Nu är jag lite äldre än dig, så att jag har ändå minnen från att han var med där i början på 90-talet. Men det är väl så han säger också där när vi pratar lite, att han tror nog att rätt många minns honom mer som expert än som spelare. Lite intressant. Jag vet inte, han var säkert inte den första, men han är väl en av de kanske första som man minns i varje fall, som var en sån där lygispelare som la av tidigt, inte på grund av skador utan andra intressen, och i det här fallet så var det jobb. En välutbildad, belevad handbollsspelare, Axel Sjöblad. Lite den här typiska, vi kommer in på det lite med honom också där med, vi har ju fått dem sen, Alvin Tingsvall och Kim Ekdahl Lurier, som visst han har ju kommit tillbaka, va? Men det är lite typiskt Lugi-spelaren där, och det var väl han är de första som vi minns i varje fall. Men sen faktum var ju att jag hade inte riktigt koll på det, att han var ju med hela Benga Boys-epoken förutom några år där, 93-96. Att han blev expert så tidigt som 96. Jag minns ju honom där i slutet av 2000-talet mer, och att han var med VM 2003 var ju mitt första mästerskap. Och sen hade jag koll på det här för att EM 2004 var Vranjes skadad, så då hoppade han ju in när var i Slovenien. Då var han ju expert på plats där. Och att han slutade där Sjöblad då efter VM 2003. Men jag hade inte koll på att han började så tidigt som EM 96. Han var ju med där och byggde upp TV4 som handbollskanalen, så att det är ju lite intressant att han först var han med i Benga Boys och sen följde han dem ju väldigt nära som expert.
Ja.
Men det var, tycker jag, ett intressant snack, och just det här, han la av alltså som 25-åring med elitkarriären, och sen får han berätta där hur han blev en klubb han spelade i sen, som han blev, som hämtade hem honom till några elitseriematcher från Frankrike med flyg. Men det kan han själv få berätta mer om.
Ja.
Men nu kör vi på. Vi börjar väl i den naturliga änden, eftersom du sitter i bilen på väg därifrån. Rebbes liv, IFK Kristianstad.
Ja. Vad vill du veta om detta nu, Flink? Var ska jag börja? Ska jag dra en kort sammanfattning av matchen? Eller folk vet redan det... Du har inte sett den, så vad är du mest nyfiken på? Finns det någonting du liksom... Ja, men... det här vill jag veta.
Jag har inte sett matchen, jag har knappt läst någonting om den. Jag är nyfiken på RIKs 7-6-spel som var så framgångsrikt senast då i Kristianstad. Vad hände med det? Var det inte så framgångsrikt? Var Kristianstad mötte de det på ett annat sätt? Ja, tell me.
Ja, alltså det var ju lite udda. 7 mot 6 har vi gått hårt åt. Vi har gått hårt åt det många gånger. Idag spelade väl en mindre roll än vad det har gjort i de andra slutspelsmatcherna. RIK börjar alltid 6 mot 6. Hade jätteproblem att göra mål. Det har de haft hela tiden. Med lika många på banan. Så jag tror att när de började med 7 mot 6. Det var ju i slutet av första halvlek. Då låg de liksom under redan med 4-5 bollar. Och sen stannade vi det i paus. Började de med 6 mot 6. I andra också. IFK stack iväg. Så när RIK väl började med 7 mot 6. Så var det liksom. Försprånget var rätt stort redan då. Plus då att Kapellin tog ju allting i stort sett. Mm. Fick, vet inte om det var en uttalad taktik. In i Tranien så han log lite finurligt för att fråga. Var det uttalat att RIK skulle få mer kantskott i 7 mot 6 än vad de har fått innan? Att ni skulle täta i mitten? Alltså, jag tolkade det som ett ja där, även om man inte sa det rakt ut. Kapellin hävdade att det var inte någon tanke med det. Men de fick i alla fall mer kantläge. De tvingades ta fler kantläge i 7-6-spelet. Och där stängde ju Kapellin totalt. Framförallt på högerkanten med Torbjörn. Och även mot Mellegård faktiskt, framförallt i första halvlek där. Så att de fick ju ingen riktig utdelning på 5-6-spelet idag. Det blev några mål i tom kasse på andra hållet istället. Visst, sen sista 10 minuterna, sista kvarten, då rasslade det till rejält. Men då var det ju matchen redan avgjord. Så då fick de ju utdelning. Men det hade ju liksom ingen betydelse för matchens utgång.
Och Tobias Romain Johansson då, han som gjort 31 mål på 3 matcher, hur gick det för honom?
Totalt anonym idag. Ett spelmål tror jag han. Han är rolig att titta på annars, generellt. Långt hår, hårband, tatueringar, badskydd, knäskydd vet jag inte om han har, men han har fotbollstrumpor och jävla... jag tycker han är... Men idag var han inte bra.
Nej.
Han har väl inte så hög felprocent heller, så det är bara det att han kom liksom inte till.
Men det låter som Kristianstad gjorde någonting rätt där då mot honom, eller?
Ja, men de kanske de tätar ju till liksom de här de två tidigare, eller tre tidigare matcherna har han ju hela tiden fått läget på antingen utsida två har han kunnat gå igenom. Skojat lite med sin försvarare. Nu hjälpte liksom de till mer både från kanten och trean. Täckte liksom, så där fanns inget utrymme för honom där. Han spelade ut en jäkla massa bollar till Torbjörn. Men när han missade så blev det ingen utdelning för Romains assister där heller.
Nej.
Brände några skott med ett spelmål och ett par straffmål tror jag.
Två bra målvakter, eller? Men Kapellin var den bästa.
Det var väl framförallt det matchen handlade om. Tobias Thulin, sista matchen i RIK. Flyttade till Tyskland. Gjorde ju. I normala fall så hade han väl stuckit ut som vanligt. Han hade väl en 47-48% till slut. Så. Och ändå var han ju... Jag vet inte om man kan säga klart sämre. Men Kapellin var klart bättre.
Ja.
Men Thulin har ju varit hela avslutningen i RIK och får man väl bara lyfta på hatten.
Ja, han lämnar väl med flaggan i topp.
Ja, verkligen. Fenomenal.
Lite intressant är det ju vad Kristianstad ska välja. Det vet vi ju inte. Och de behöver inte välja ännu. Och först så ska det ju avgöras mellan Alingsås och Ystad.
Jag hoppas ju nästan att de väljer Sävehof. Det hade varit... hade tillfört någonting till en semifinalserie med två så vitt skilda syner på det här med 7-6.
Precis.
Man behöver liksom något. Man hade ju hoppats att vi började slutspelet med lite diskussioner om domare och delegater. I alla fall för min del tycker jag att slutspelet har handlat sen dess om, jag tycker att 7 mot 6 har liksom spelat en avgörande roll i alla matcher egentligen, eller alla kvartsfinalserier, utom då Skövde Lugi.
Jag läste din text idag, var det blogg eller var det krönika? Jag minns faktiskt inte, blogg va?
Blogg, ja.
Ja, du skissade på en dödsrun över svensk handboll på grund av 7-6-spelet.
Ja. Ja. Kan inte bara svensk handboll, hela jävla handbollssporten, yeah, som helhet.
Ja.
Nej, men det är ju så, det är så Nicolas Larsson, den nya handbollspampen, gamla klubbchefen i Kristianstad. De är liksom, jag vet inte om du såg det vad han skrev, men de håller ju på, och det förs väl någon slags debatt även där uppe i IHF framförallt, och in emot IHF om att försöka ta bort det här. Men det är väl en långsam process. Men jag tror ju att på sikt så kommer ju det här, alltså Sverige brukar ändå vara, vi ligger liksom i framkant med det här taktiska utvecklingen, och tittar man här nu i slutspelet när det ska avgöras, så ja, då vill det till de lagen som vinner. Om man tittar på Sävehof är ju liksom extremfallet där, som har kört 7 mot 6 hela året och kan det, och liksom det syns ju nu i slutspelet att de är väl inkörda i det spelet, om man jämför med de andra lagen som kanske börjar med nu när det bränner till, men som inte har samma rutin i det. Och jag tror ju att förr eller senare så kommer ju det här att sprida sig, de här gamla tränarna, mer konservativa, som varit med länge i Europa, har ju haft samma syn på det som Vranjes kanske har, att de gillar inte det och därför spelar de inte med det. Men Reinecker Löven kör ju sitt, och Jakobsen kör ju på Danmark, och om det inte kommer någon ändring, eller om någon aviserar att en ändring är på gång, så förr eller senare så kommer ju flera lag tvingas att börja med det här, och då vet du fan, då är vi illa ute.
Ja, och då har vi gått så långt, alltså, men även om det är en långsam process som det säkert är, eftersom det är byråkrati och så vidare och internationella förbund inblandade, så tror jag ändå att beslutet måste nu komma ganska så snabbt ändå, om de nu skulle lyckas, får vi väl säga, för vi ser ju båda två gärna att det försvinner, och det är ju många som gör det här 7-6-spelet, men jag menar, ju längre tiden går desto mer, ja, nu snackar vi kanske år i så fall, så kommer ju spelare växa upp med det, och det finns ju en fara också att det här börjar, jag ju själv ungdomsledare, så det är inte på något 7-6-spel, men man väntar ju bara här nu, om nu har jag, vad jag fyller de 12 i år, men ja, jag vet inte alls hur det ser ut på äldre. Jag har inte sett några ungdomslag praktisera det, men det kommer ju komma väldigt snart. Att det sprids ner i åldrarna. Så jag menar bara, och det är ju inte lätt att införa en sak i en sport och sen plocka väck. Det kan ju få ett litet, även om många tycker att det ska bort, så kan det ju få lite löjesskimmer också om man blir för experimentell eller sådär, att man, Det är ju inte lätt att vrida klockan tillbaka någonstans.
Nej, det räcker ju att ett par lag börjar med det, sen börjar fler med det för att hänga med även om man inte tycker om det. Så alla är ju tävlingsmänniskor, så att vill man vinna så måste man väl förr eller senare anpassa sig till det spelet så länge motståndarna gör det liksom.
Ja. Ja, vi kanske ska fastna i 7-6-spelet för mycket. Det kan bli tråkigt att lyssna på, tror jag.
Jag vill bara säga det, men det är ingen attack mot, jag vet inte, det verkar som att Stockenberg tolkar det som någon slags attack mot deras spel. Det är det inte, de får spela det hur mycket de vill. Jag fattar till och med att de gör det. Hade jag nog också gjort. Men det är liksom spelet i sig. Jag vill till och med tycka att nej, om Kristianstad väljer sig då, då har man ju liksom någon slags snackis där och hänger upp det på, även om det inte är någon världens roligaste snackis, så är det liksom en tydlig vinkel på den kvartfinalserien. Eller semifinalserien då, eventuellt.
Ja, vi ska komma ihåg att Stockenberg letar ju fiender nu överallt. Det ska ju vara alla mot dem, så att säga, Sävehof och lite grann kanske han lyckas. Det känns som jag vet inte, innan var det ju liksom Sävehofs överlägsenhet framförallt på damsidan, men det fanns ju några år när de vann några SM-guld i rad och de går ju alltid högt upp i grundserien där med Rostan Lundbäck ett eller två år efter år. Var ju en dominant och då inte minst på damsidan, och då var det ju liksom det här med sekten och det var mycket landslagsspelare framförallt på damsidan, och det var att de var lite det var det ju lätt, då slog man ju uppåt så att säga om man var emot Sävehof. Nu känns det ju ändå, känns lite grann som många, så här, jag fick ett mejl faktiskt av han har inte, jag skrev inte att han ville vara anonym, men jag kan ändå hålla honom anonym. Han ville vi skulle ta upp Kristoffer Brännberg, hans sätt att spela handboll och att Sävehof har kommit långt bort från det här, både det och att 7-6-spelet det är liksom mer beachhandboll och inte det som det klassiska Sävehof har stått för. Rostan Lundbäck var ju inne på det häromveckan nu då när jag intervjuade honom också. Han vill se mer en klokare handboll, och kanske medan då Sävehof har gått lite där med Brännberg och få in lite mer vad ska man säga, fight och filheter och så va. Nej, men det känns som det är en del som jag vet inte. Jag tror de lyckas lite där om de nu vill det med Stockenberg i spetsen, att det är alla mot Sävehof va, så det känns lite grann. Jag tror att många gärna vill se Kristianstad Sävehof faktiskt också, för att Kristianstad är väl de som har störst chans att slå Sävehof, eller störst chans, som ska ju slå Sävehof, och kanske täppa till truten på Stockenberg till exempel, som han har ju sin approach kan man väl säga på Twitter och så.
Vad tycker Rostan om 7-6?
Jag frågade faktiskt inte honom det. Det hade ju varit intressant att veta, för samtidigt så är ju 7-6-spelet, jag menar, det är väl Larholm har väl varit bra i det. Alltså det är ju liksom, det är ju taktiskt klurigt och klurigt kanske det inte är, men det är ju en rent taktisk grej om man säger.
Ja.
Och det handlar ju trots allt om att välja. Det är ju, får gärna vara rätt så klokt där på vissa positioner för att det ska vara funka som bäst så att säga.
Ja, det passar ju den spelartypen som Larholm.
Mm. Och det är den spelartypen som Lundbäck har ju lite grann efterlyst ju. Alltså den... Men jag vet inte, vi kan ta det vidare. Jag kan ställa frågorna nästa gång jag får napp med honom också. Men vad tror du Kristianstad väljer då?
Ja, jag tror ju att de väljer vinnaren där, Alingsås Öyster.
Ja,
jag tror framförallt om det blir Öyster, tror jag det är lättare val. Då vill de nog ha lite derby och närmare resor. De har haft rätt lätt för Öyster med det här året. Så det tror jag ganska givet. Jag tror inte de pallar med, jag tror inte de vill. Alltså, jag tror inte de är rädda för Sävehof så att de inte ska kunna ta dem. Alltså, någonstans tror jag ändå, eller jag kanske hade känt så. Att man liksom inte pallar möta ett 7-6-gäng till nu. Det är ju ändå, det krävs ju ändå ett annat typ av försvarsspel som är jävligt energikrävande och möta.
Men vad säger vi då? Sävehof slog ut Malmö igår.
Ja.
Du såg matchen det mesta av det i varje fall. Det är ju kanske ett svaghetstecken från min sida, men jag såg inte den heller. Jag såg inte Ystad Alingsås heller. Det, av olika anledningar så har jag inte kunnat se matcherna här nu de senaste två kvällarna. Men vad säger du om Sävehof Malmö då? Säger du om matchen?
Ja, det är svårt att analysera utan att fortsätta med 7-6-snacket. Det är ju det som avgör hela både matchen och matchserien i stort.
Ja.
Tittar man på Malmö, skulle ju ge sig på 7-6 också i slutet. Ja, då ser man ju rätt tydligt att nej, där är ju inte någon, de har inte de, dels har de inte de spelartyperna och dels har de inte den rutinen i det spelet. Jag skrev det i bloggen med där med liksom, Blickhammar går upp där i sista anfallet. Halvtaskigt skottläge från 10 meter. Det sånt kan man liksom inte syssla med när man spelar 7-6.
Nej. Det är inte därför man spelar 7-6 på att skjuta från halvtaskiga lägen från 9-10 meter.
Nej, det, men det är som att titta på beachhandboll. Liksom. Är det någon dåre som går upp och sköter hoppskott när man spelar beachhandboll så är det ju 10 armhävningar direkt. Så får man inte göra. Och det är samma sak i vanlig inomhushandboll med 7-6.
Ja. Men du, om Malmös... Är Malmös tid som, med tanke på vad de tappar nu för spelare, de får in lite grann i och för sig med Viktor Östlund bland annat. De tappar Adam Lönn, de tappar sina målvakter och Robert Månsson tvingas lägga av. Är deras tid som topplag över?
Deras tid som främsta utmanare till Kristianstad är nog över.
Mm.
För den här gången i alla fall. Det är ju så det känns.
Kommer ju ingenting underifrån heller. Jag menar, du kan ju titta på Lyge då som har sin fantastiska generation 0-0 här. Varav en väl i och för sig går till Ove Helsingborg så Johan Palm, mittsexan. Lite dålig koll på vad han har varit i sin utveckling nu. Men jag vet att för ett år sedan eller två så sågs han ju som en av de största talangerna då. Alltså fast mer mittsex-typ då såklart. Och lagkapten och så vidare i de här pojk- juniorlandslagen va? Men lite osäker på var han är idag eller om det är en konkurrenssituationen i Lyge va? Men Malmö har ju ingenting underifrån och vi ska inte bara nämna Lyge, det finns flera klubbar som har sju, det har ju också ett gäng som kommer underifrån det har vi pratat om tidigare så att, men det har ju inte Malmö så det finns ju inte det utan det handlar ju om att tappa dem och det gör de ju, de tappar ju hela tiden bra spelare, då måste det värvas in lika bra nästan, så att säga.
Ja, och det är ju målvaktsposten framförallt som Haug har varit grym och Beutler var ju en spelare man hade kontakt med fortfarande. Jag vet inte hur de har resonerat där, men jag visste att de är kanske lite besvikna att han ville lämna där för GOG. Samtidigt fick de väl en slant för honom, han hade ju kontrakt.
Ja.
Men det är ju en målvakt, det är ju svår att hitta. Fylla, liksom, det är svårt att fylla Haugs skor och ska man då dessutom ha två nya målvakter av någon slags liknande kaliber så är det inte helt enkelt.
Nej.
Plus då allt annat man tappar.
Ja. Ja, och sen har vi ju Ystad Alingsås. Eller avgörande uppe i Alingsås då.
Avgörande på måndag kväll. Ja, det var ju en märklig historia där. Nu såg jag ju mest andra halvlek där efter så var Malmö-matchen. Men Ystad ledde med 7-2 efter 17 minuter. Och förlorade med 7 blev det väl till sist. Men låg ju under med 9-10 där i slutet av matchen. Tappar alltså ett tag låg de under de sista 45 minuterna när de tappat 15 bollar liksom. Riktig kollaps.
Ja.
Och det var ju lite samma där som det var med RIK ikväll. Att när Ystad började med sitt 7-6 så var det liksom avståndet redan lite för stort. Och då var man chansad lite hejvilt. Och så blir det ännu värre för det blir mål i tomper och så här. Och så sticker det bara iväg. Så att 7-6 är inte... Kan man inte spela 7-6 så ska man nog fan inte göra det heller. För att det riskerar ju alltså mer än i undantagsfall. Men för det sticker ju iväg snabbt.
Ja, och får du inte momentum i det heller från början gissar jag. Så, alltså att du direkt plockar in ett par, tre bollar kanske och gör motståndarna lite nervösa och rådvilla och sådär. Va? Så då är det också svårare. Alltså... Får man ingen effekt på ja, vad det nu kan vara en 5-10 anfall kanske så då blir ju också motståndarna trygga i att vi fixar det på något vis. Det blir inte ja, man märker att man klarar det så behöver man inte göra några egna ändringar så mycket.
Nej. Nej, så det blir ju den sista matchen där blir ju följa noga. Jag tror att det är ju fördel Alingsås nu. Nu har Ystad redan vunnit. Där och vet inte fan om de går upp och vinner där en gång till. Det känns som att pendeln har svängt över till Alingsås sida.
Ja, det har den, och de har ju en rutin att gå. Vad var det? De hade inte missat semifinals, tror jag, på 6-7 år eller någonting. Alingsås. Ja, vi ska inte ta ut åt i förskott eller vad man nu ska säga så, men ser väl ändå ut en gång som att Ystad inte klarar sin målsättning, eller man ska säga. Det gjorde de inte i grundserien, och ryka i en kvartsfinal, det är väl inte godkänt.
Nej. Hörde du Mario Lipovac sågning i paus? Ja, har du kanske inte gjort?
Jo då, jag har läst den, har gjort på flera ställen faktiskt.
Tycker det är för dåligt. Vi börjar jättebra, men jag vet inte vad det är. Om det sista kvarten så är det ju katastrof framåt. Alltså, vi blir så passiva, vi skjuter så ärliga skott. Sen tycker jag även att det tar så jävla lång tid tills vi tar en timeout eller någonting. Alltså, vi leder med 7-2 och sen står det 9-8 och då ska vi ta en timeout. Liksom. Så att jag tycker att det är för dåligt.
Ja, det var en jag vet inte, kraftig tränarsågning ändå, får man säga.
Ja, den tillhör inte vanligheterna så där i en paus. Ge sig på egna tränaren på det viset. Men det var väl ärligt åtminstone. Så jag vet inte om Hallbäck var lika glad. Men han läste någonting om att han hade sagt att att det blev lite fel. Han ångrar väl någonting där kring timeouterna. Så han tog väl åt sig delvis ju. Men nej, ovant att ta den i tv, den kritiken.
Ja, verkligen.
Och ibland vill man ju då utläsa mer i sånt kanske, att det funnits en frustration kanske på kring andra beslut från Hallbäck då ju. Någonstans var jag färdig i vårt yrke, så kanske man ibland, jag ska inte säga vill se det så, men ibland ser man, så kan man göra i alla fall. I vårt yrke så ser man ju som ett tecken på kanske ett större missnöje.
Ja, men att det är någonting som ligger och pöjer sådär under, ja, och så tar det sig uttryck över en i sammanhanget, kanske liten detalj när det kommer en timeout eller inte.
Ja, det är det jag menar, va? Du lite grann hänger ju ut din tränare för en, ja, man kan ju tycka det är ett misstag, men det är ändå inte världens största misstag kanske. Och så hälsar vi en nykomling välkommen till handbollsligan nästa säsong, Varberg.
Kul! Ja. Frisk fläkt. Det står faktiskt den, Seymour sände ju den kvalmatchen, så jag hade ett öga på det. De spelar ju ett frenetiskt försvarsspel kan man säga, som har gjort jobbigt för AIK, och jag har förstått att de har spelat på liknande sätt i de andra matcherna också. Jobbigt att vara AIK när matcherna får den bilden med det försvarsspelet som de kör där. Varberg, men både Daniel Lindgren är ju en slags trevlig, korrekt general, och så Anton Jönsson där, före Kristianstadspelaren, är ju en ettrig typ att möta bakåt. Har jag själv stött på faktiskt.
Ja.
Han är inte rolig, men han är bra sånt alltså.
Ja. Och AIK var väl, fick vi väl ännu ett exempel på dåligt 7-6-spel för övrigt.
Ja, det kan man lugnt säga. De tappade ju matchen, var väl på väg att tappa den, och tappade den totalt. Med alla, men det är någon som hade räknat 10-11 mål i tom bur. Imponerar ju inte direkt. Och är inte speciellt kul att titta på heller för den delen.
Nej. Så detta betyder ju då Hammarby ur, AIK ur, och om Skåne förlorar sin kvalmatch, de har den hemma, det är väl fjärde då matchen mot Önnered på måndag. Skulle Önnered vinna den, då går inte Skåne upp, och då är det första gången sedan 1984, så 35 år sedan det spelades högsta ligan då, startade utan ett lag från ja, Stockholm eller 08-området. Jag har kollat bakåt och trodde faktiskt inte det var så länge sedan. Jag trodde innan Hammarby gick upp att gick upp och sen rätt snabbt blev en liten dynasti, hade de ju där med 3 raka SM-gulden. Att det var några där, men det har faktiskt, utan att de varit särskilt framgångsrika, så hade vi Djurgården och vi hade Tumba, och så var det ju polisen Söder och Söder för sig och polisen för sig och Cliff och så vidare. Va? De har inte legat i toppen alltid, men det har funnits 08 lag med varje år sedan dess.
Det är helt sjukt, alltså 30, att det är så många år.
Ja, och sen kollar jag inte längre tillbaka sen, men sen vet jag att till slutet av 70-talet var det ju tre Stockholmslag. Va? Det var ju de här med AIK och Lidingö och så vidare, och du hade hela storhetstid, så jag gissar att, ja, jag vet inte om det var några år där då i början på 80-talet, 1980-talet, om det var några år som det inte var. Men sen får du nu gå jäkligt långt tillbaka, därför att Stockholm var ju alltid bra där ju på 70-talet och 60-talet med, i varje fall slutet av 60-talet när Hellas kom väl. Och, ja, så att mycket talar väl för att Önnered redar ut det där, det bör de göra i slutändan, om inte annat på hemmaplan var i sista. Så. Ja, det är ju en liten en ny epok i så fall, och det känns ju inte som att det är AIK eller Hammarby som kommer att gå upp snabbt igen och rätta till det där. Så att kanske kan bli några år om inte Skåne lär då lyckas kravla sig upp nästa säsong, så kan det gå ett tag innan vi kanske får se ett Stockholmslag igen. Ska vi också ta SOE? Så har ju faktiskt semifinalerna dragit igång idag, ikväll. Skuru Lugi 28-19, inte helt oväntat. Kanske Lugi kan ta en hemmamatch, men det bör väl bli 3-0 eller 3-1 i Skuru. Då är ju den andra lite intressanta och mer kittlande, Höör mot Sävehof.
Ja, det är ju den man har gått och väntat på ett bra tag nu, känns det.
Ja, precis. Att två av de här topp tre-lagen ska mötas. Ja, den blir intressant. Hör favoriter. Fast Sävehof är regerande mästare, så är ju Hör ändå rätt så klara favoriter. Och hemmaplansfördel och allt det där.
Yes, det Flink, det är ju avsnitt nummer 100.
Ja. Det var ju bra du sa det. Jag hade glömt.
Och detta måste ju naturligtvis på något sätt märkas också avsnittet. Så jag har suttit ihop en liten på spåret-tävling. Jag tycker det är kul.
Ja, det är det.
Det är du som, jag sitter ju på facit här, så det är du som liksom grillas, kan man ju säga. Men jag hoppas att du också tycker det. Nu svänger jag av här.
Då ska vi kanske till den trafiksäkerhetsmedvetna lyssnaren säga att du har stannat bilen nu, Robin.
Jag har stannat bilen för jag måste titta i min telefon. Jag står på någon slags parkeringsficka.
Ja, men det är ju bra. Det är också lite lugna omkring dig, så jag kan ju heller inte skylla på dåligt ljud när jag inte fixar det här. Men vi kör helt enkelt en... Så det här på spåret, och efter det så blir det Axel Sjöblad.
Ja. Vi är alltså ute efter en europeisk handbollsklubb.
Mm.
10 poäng. Resan börjar i olympisk stad och tar oss sedan norrut. Här är inhemska titlar, gammal skåpmat och grusreferenser finns det om du letar ordentligt.
Ja.
Den är svår, men det är ju 10. 8 poäng. I Europa har man höga mål men har haft blandad lycka. För svensk del finns det gott om både blåa och brandgula misslyckanden här. Fråga Malmös Magnus Persson.
Ja.
Ja. Är du på väg att dra nu?
Ja, jag är på väg att dra, men jag gör inte det.
Nej. 6 poäng. Spanska sjukan härjar fortfarande i vår klubb, där Alexander Lett inte är störst längre. Men dissa inte tysken bara för det.
Ja.
Drar du nu då?
Ja. Där drog jag.
Ja. Då kan du säga svaret till mig, så klipper jag bort det, så kör vi de två ledtrådarna för de sista där som vill fortsätta. Men vad gissar du på? Ja. 4 poäng. Du får fortsätta gissa. I vår klubb tyckte spelas rysk roulette om pengarna. Inte minst sedan den senaste Europatiteln, då man lyckades med det mesta. Men stojigheterna dominerar fortfarande.
Nu vet jag.
Nu drar du.
Nu drar jag.
Vad säger du nu då?
Varda.
Ja, det var bra. Vi tar tvåan med fall i fall. Något har kunnat. På hemmaplan vinner man både vardag som helgdag. Välkommen till Nordmakedoniens huvudstad. Ska vi bara ta ledtrådarna lite snabbt?
Mm.
10 poäng. Vi börjar alltså i olympisk stad. Då börjar vi i Aten och tar oss norrut därifrån. Här är inhemska titlar gammal skopmat. Skopje. Den är svår. Mm. Stenreferenser har vi. De spelar ju på Jane Sandanski. Sandanski arena. Macadam, Makedonien. Ja, den är dålig. Europa, höga mål, blandad lycka. De vann ju Champions League 2017. Inte lyckats så bra sen dess, före eller efter. För svensk del finns det gott om både blåa och brandgula misslyckanden. Brandgula, IFK och Kristianstad har förlorat där. Blåa misslyckanden, fråga Malmös Magnus Persson.
Nej, det vet jag fan. Då, Magnus Persson, så tänkte jag, han var väl i Gummersbach, och det är en gammal storklubb. Så då tänkte jag på Magnus Persson bara. Men det svarar jag ju inte där heller.
Malmö FF åkte ut mot Vardar när Magnus Persson var tränare.
Ja, den Magnus Persson.
Han var lurig, men det var rätt så bra. Jag är rätt nöjd med den faktiskt.
Ja, det ska det vara.
Spanska sjukan. Spanjorer tränar ju alltid Vardar.
Mm.
Alexander den store, kung där i antika Makedonien. Han är lätt inte störst i klubben. Det är ju...
Ja, nej, Alexander, så tänkte jag bara Alexander Pettersson.
Ja, alltså,
borde man ju lyssnat mer lätt och man borde ju koppla till... Ja, men tänkte jag brandgula där. Ja, men Kristianstad har ju mött Reinecke eller över många gånger och förlorat.
Kristoffans är ju jättenär.
Ja.
Och dissa inte tysken, det är ju Dissinger spelar ju där i Värda nu för tiden. Rysk roulette om pengarna, det var ju sin ryska ägare. Senaste Europatiden då man lyckades med allt, lyckas Sindrich.
Mm, ja, men
där tog den.
Ja, rysk roulette och lyckas där. Så. Mm.
Stojigheterna dominerar.
Ja.
Stojlov.
Stojlov. Mm. Där trillar poletten igen.
Ja, men det var bra.
Ja, men jag missade ju.
Ja, men du får ju klara dig ändå med godkänt. Man får två chanser.
Ja, okej.
Okay. Ledtrådarna är så dåliga där i början. Så att jag räknar med att man får en gissning. Man får gissa bort sig.
Inte lätt med OS-stad heller. Jag skrev så här Paris direkt. Alltså så där. Och så fattade jag ju också att det var ju inte svaret såklart. Men att man åker norrut från en OS-stad i Europa, det är... Man kan åka nästan var som helst ifrån en OS-stad, åka norrut och hamna i en handbollsklubb så att säga.
Ja, det är bra, Flink. Ska vi lämna över till Axel?
Ja, men det gör vi. Inget domhuvud, Axel Sjöblad, men det visste ni som hade lite koll på honom.
Verkligen. Ja, det blir spännande. Men då tackar vi för idag helt enkelt.
Ja, det gör vi, och så hörs vi om en vecka igen, och så önskar vi glad påsk.
Ja, glad påsk. Härligt.
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Good.
Ja,
Axel Sjöblad, jag tror att jag börjar med att gratulera till det nya vd-jobbet. Berätta, vad är det för bransch du är i och hur stort är det här företaget?
Ja, stort tack. Jag kommer ju inte börja på Sensa igen, som det här nya bolaget heter, förrän i mitten på juni. Men jag som har min bakgrund i medicinsk teknik och life science byter lite grann spår här nu, för att Sensagen är ett företag som utvecklar och säljer djurfria testmetoder för bedömning av olika ämnens förmåga att orsaka allergierna. Och här är tanken att man ska ersätta alla de djurförsök som körs runt om i världen med en test där man istället använder genetiska tester i provrör och artificiell intelligens. Så det här är jättespännande, och om det här lyckas så kan det verkligen förändra hela den här marknaden där man då testar produkter på djur.
Okej. Okay. Du har ju varit, när jag läser tillbaka så där, så har du ju varit, ja, du har varit vd på en rad olika företag och mycket inom ja, då lite grann den här branschen, eller ja, medicinteknik, eller vad ska man kalla det?
Ja, det stämmer. Jag startade som trainee på ett företag som heter Gambo i Lund, va, och som då jobbade med njursjukvård. Och jag var där i nästan 20 år, och de sista 10 åren så var jag vd för olika dotterbolag. Mm. Och sen bytte jag till Getinge, också medicinsk teknik, där jag var vd för Getinge Sverige och också ansvarig för ett antal dotterbolag i Nordeuropa. Och sen därefter var jag vd på ett börsbolag som heter BioGaia, som jobbade med probiotika, alltså goda bakterier, under 2016 till 2018. Så att jag har fått prova ett antal roliga jobb på väldigt fina svenska företag faktiskt, som det är väldigt kul att tänka tillbaka på idag. Mm. Och nu kommer till Sensa igen, det är ytterligare en ny bransch och ett nytt spännande företag som vi ska se nu om vi kan utveckla.
Vad det, ja, nu kommer vi långt ifrån handbollen, som det egentligen ska handla om. Men jag tror att vi kommer tillbaka lite grann till det här med studier och så, för att det är väl där du sticker ut lite grann om man tittar i varje fall på Bengan Boys och VM-guldlaget 1990. Men var bor du och familj och så? Hur är din livssituation så att säga?
Jo, den är mycket bra. Jag är gift med Åsa sedan många år tillbaka, och vi har 3 barn, Agnes 17, Gustav 14 och Otto 10. Och vi bor i Lund. Och inte minst därför så är jag väldigt glad att få börja nu på Sensa igen, som ligger här uppe i Medicon Village i Lund. Va? För att under många, många år har jag pendlat bort från Lund och haft familjen här. Ja. Medan jag har haft mitt kontor på andra ställen. Så att det blir skönt att bli mer närvarande pappa nu i framtiden.
Jag förstår. Och Lund, ja, det är där du är född och uppvuxen, eller?
Ja, mina föräldrar träffades i Lund, men jag är faktiskt född i Malmö. Ja. De flyttade in ett par år till Malmö när pappa jobbade på lasarettet där, men tillbaka till Lund när jag var 5. Och sen dess så har jag alla mina ungdomsår i Lund.
Och Lugi som moderklubb?
Ja, Lugi som moderklubb. Jag startade i Lugis handbollslekskola, som det då hette, när jag gick i första klass. Mm. Och sen dess kan jag säga att handbollen har följt mig genom livet.
Alltså, ja, det gör det fortfarande. Ja, det återkommer vi också till. Men där Lugi, jag vet att ni hade ett hyfsat juniorlag, va?
Ja, det var, när man tittar tillbaka på det här så är det rätt så roligt, va? Hur sådana här kompisgäng kan utvecklas. Och ut ur det här laget, jag är ju född 1967, men spelade de flesta av mina år med årgång 1966. Va? Och det var många spelare som tog sig hela vägen upp till elitserien och också till landslaget. Daniel Roth, Pelle Kjell, Pontus Grönqvist, Patrik Åsvärd anslöt från RP Linköping till oss de sista åren. Mm. Och sen var det andra spelare också som blev duktiga elitseriespelare, som Emil Sundström till exempel. Va? Så att många i den här truppen gick hela vägen upp till Lugis A-lag och ett antal också vidare till landslaget.
Hur kan det vara? Var det talangfullt, eller var det ni bra tränare, eller var det tillfälligt? Ja,
nej, som vanligt så tror jag det var en kombination av de bägge tingen. Va? För det första fanns det talang i gruppen, och som du vet så är ju Lund en handbollstad. Va? Så även om vi höll på med många olika sporter så blev det handbollen vi samlades kring till slut. Men det var också därför att vi hade ett antal otroligt dedikerade ungdomstränare som tog hand om oss egentligen. ja, jag skulle säga från 12-årsåldern och hela vägen upp tills vi var mogna för A-laget. Va?
Mm.
Och det är ju tränare som präglade faktiskt inte bara vår generation utan ett antal generationer där, födda från 66 till 69 och 70.
Mm. Mm.
Gjorde ett jättefint jobb alltså, och jag, när jag tittar tillbaka på det, har faktiskt svårt att föreställa mig hur mycket tid de här ungdomstränarna faktiskt la på oss utan att ha egna barn då i gruppen. Va?
Ja.
Så de är vi skyldiga mycket.
Ja, ja. Och så blev det debut i Lugis A-lag då någon gång mitten på 80-talet, eller?
Ja, det var rätt roligt det där. Jag var faktiskt utbytesstudent i USA 1984-1985. Så att jag spelade ingen handboll alls där under den säsongen. Men däremot så tränade jag friidrott och spelade vanlig fotboll och så va. Och kom tillbaka till Lund på sommaren 85. Då fick jag spela i U21-laget för Lugi där i UTSM. Och sen så plockade Olle Olsson upp mig direkt upp i A-laget. Så att det blev debut i Lugis A-lag på hösten 85.
Fast du inte
det var
spelat,
rätt så roligt.
Spelat handboll på ett år då nästan.
Ja, det var rätt så roligt och det gör ju att jag är en av de här förespråkarna för att man ska prova många olika idrotter.
Mm. Mm.
Och det visar ju också att är du tillräckligt programmerad under många år så kan du vara frånvarande en period. Det ställer liksom inte till det för dig, va?
Ja,
så det var ju väldigt kul.
Och sen rullade på och så var det landslagsdebut 1988.
Ja, det var ju när Ragge Karlsson slutade efter OS i Seoul 1988 och Bengt Johansson tillträdde.
Mm.
Då tog ju Bengt Johansson ut en kombination av spelare givetvis som hade varit med tidigare. Många hade varit med länge, till exempel Björn Gilsén. Andra hade kommit in lite senare då. Staffan Olsson, Magnus Islander, Ola Lindgren var på väg in. Och så kombinerade han det med ett antal yngre spelare då som kom från U21-landslaget. Så där var jag en av dem. Och det var riktigt häftigt att få komma in så tidigt i Bengan Boys.
Mm. Och vad, ja, och 2 år senare är VM-guld, 1990. Det,
ja,
det alla minns. Vem var du i det laget då? Vad hade du för roll?
Ja, för mig är det ju rätt så speciellt. Va? För att jag var ju med i hela den här uppladdningen som startade då 88. Och egentligen så tror jag inte att vi hade trott att vi skulle bli bäst i världen redan 1990. Utan vi låg kanske lite längre fram när vi satte det målet och blev bäst i världen. Men plötsligt så följde ju alla bitarna på plats.
Mm.
Och vi var ju många som konkurrerade om platserna i den där truppen. Och för mig blev det så att jag blev tredje man på mittsexpositionen då efter Per Kalenius som var helt given. Va? Och Johan Eklund från Redbergslid som var duktig.
Mm.
Så att jag var ju reserv på hemmaplan. Och fick inte ansluta till truppen förrän Johan Eklund knäckte näsbenet. Sen var han kvar där nere också, men för mig blev det ju fantastiskt att få vara med om det här VM-äventyret utan att jag från början egentligen skulle varit där nere, va?
Nej, du var reserv på hemmaplan, ja.
Ja, just det. Ja.
Spelade du?
Nej, kom ner, blev inskriven i truppen, men spelade inga matcher utan fick njuta av det här fantastiska äventyret från sidan.
Och sen, men sen var du med, i OS 92 i Barcelona.
Ja, det var jag. Jag fortsatte ju. Alltså det är ju rätt intressant hur det fungerade. Jag har inte riktigt koll på antalet, men jag tror att det var väl ett 20-tal spelare egentligen som det här kretsade kring under de här åren i början. Som var med i alla de här landskamperna runt omkring. Och så när mästerskapen kom så skalades ju truppen ner. Men OS 92 blev ju en helt annan turnering för mig, där jag fick spela alla 7 matcherna. Och verkligen var på planen och aktivt deltagande i det här mästerskapet. Så det, för mig personligen som spelare var ju det ett roligare mästerskap, ja, kan jag säga.
Och då var inte Eklund med längre, det var du och Carlén på mittsex, eller?
Ja, Johan slutade därefter. Han fortsatte, kanske, jag kommer inte ihåg riktigt, så han fortsatte att spela och var engagerad lite grann kring RIK.
Mm.
Men i några år till, va? Men då hade jag fått den här andra platsen efter Carlén. Och den hade jag ju sedan så länge jag var kvar i landslaget.
Vad var du för spelartyp då, om du skulle beskriva den för de som inte kommer ihåg?
Ja, det är nog rätt så många som inte kommer ihåg, Johan. Det är en rolig fråga, för att jag var ju inte en spelare som stack ut. Jag var ju ingen målkung, va?
Nej.
Jag var snarare den här spelaren som tränaren alltid visste vad han hade.
Mm.
I elitserien en sån här lojal 60-minuters spelare, lagkapten. Väldigt lite borta. stark i försvaret. Jag tror och får för mig att jag hjälpte till att göra spelarna runt omkring mig bättre. Mm. Och i landslaget var det ju samma sak. Va? Det, man var ju en kugge i det maskineriet som ju var en rätt häftig lagmaskin. Va? Mm. Och där var min viktigaste roll i försvaret. Absolut. Så att jag spelade mer försvar än jag spelade anfall i landslaget.
Vad är bästa minnet från Barcelona i OS då?
Ja, alltså det är ju hela upplevelsen. Mm. Att få vara med och spela ett olympiskt spel. Va? Att gå hela vägen till finalen. Få möta då Sovjetunionen i förfall. Det kallades väl då liksom Commonwealth of Independent States där. Va? Det var ju precis när det, mm. det var egentligen sista året man kan säga att det var ett Sovjetunionen-lag mm. i finalen. Fullsatt arena. Sen väldigt synd att vi inte lyckades vinna den där matchen. Det har grämt både mig och många andra svenska handbollsspelare genom åren. Därför att vi hade det bästa laget men lyckades inte leverera på den dagen. Va?
Nej.
Så trots en rätt så dålig match så förlorar vi inom citationstecken då bara med 22-20 mot Sovjetunionen. Så att med facit i hand så jag tror jag det var en av de bästa chanserna för Sverige att ta OS-guldet i handboll faktiskt för den här generationen. Men det blev inte så. Men för mig var ju hela det här OS-äventyret en fantastisk upplevelse. Och för mig var det lite grann det som krönte min handbollskarriär. Va? Jag hade tidigt satt som mål att jag ville komma med i landslaget och spela de här stora mästerskapen. Och det var ju också så på den tiden att det var ju inte så ofta man spelade mästerskap då. Va? Det var VM vart fjärde år och det var OS vart fjärde år. Så att få vara med i ett VM och ett OS, det var ju fantastiskt.
En grej som jag har tänkt på är så här, hur bra var den svenska ligan då? Och det är ju jättesvårt, då var du spelare och sen var du inte det och sådär. Men Sverige var världsmästare, de flesta spelade på hemmaplan. Bosmandomen hade ju inte fallit ännu och det här att många stack iväg och så. Det var ju några väl som drog efter VM-guldet 90, va? Wislander blev väl proffs då till exempel. Men det var ju ett fåtal. Har du någon uppfattning om, eller kan du säga så här i efterhand, hur bra det var? Eller, det är svårt kanske.
Ja, alltså jag tror man kan titta på det på två sätt. Va? För det är helt rätt som du säger att det var ju bara ett fåtal spelare som hade stuckit ut som proffs. Och då var det nästan mer av äventyr innan 90. Va? Mm. Och för svenska spelares del så började ju liksom lite mer av det här uttåget efter VM-guldet 90. För då började Wislander och de bästa svenska spelarna, då började de röra sig, va? Men samtidigt så gjorde ju det att elitserien var oerhört stark. Det var bra lag, alltså det dominerades ju på den tiden av Redbergs Lid och Drott. Som ju i princip stod för den största delen av landslaget. Va? Och sen var det lite andra klubbar som Lugi och Ystad och så som var med. Och även Sävehof som var med och slogs om det. Men Redbergs Lid och Drott var bäst. Och den svenska elitserien var ju jättebra på den tiden. Sen samtidigt så ska man nog ändå säga att om det hade spelats Champions League då så fanns det ju klubbar i andra länder, inte minst i öststaterna, som på klubbnivå var starkare än de svenska. Mm. Så var det ju.
Jo, det är klart. Det var ju, de bra spelarna var ju utspridda på fler klubbar också kan man säga i Champions League än vad det är idag. Idag samlas de ju i ett fåtal och köps in.
Just det. Men det var ju en fin elitserie att spela. Jag tror att både som spelare och som publik på den tiden så fick man ju vara med om absolut topphandboll i Sverige. Ja. Så var det.
Hur bra var Lugi där då under de åren som du var med?
Ja, vi låg precis där under. Vi lyckades aldrig riktigt välta Redbergs Lid och Drott. Va? Vi kunde slå dem i enstaka matcher. Så vi var ett typiskt semifinallag skulle jag vilja säga under den här perioden. Och vår generation spelare då som byggde på den här 1966-domen lyckades liksom aldrig riktigt ta över det som de här starka 64-generationerna, inte minst Redbergs Lid då, hade etablerat. Va?
Nej.
Så att jag skulle säga att vi var ett topp 4-lag i Sverige under de här åren.
Mm. Sen efter OS i Barcelona så blev du proffs eller du drog till Frankrike?
Ja, jag läste internationell ekonomi med fransk inriktning i Lund. Och i det ingick det då utlandstermin. Och jag skulle ner till Frankrike och läsa där på en ekonomihögskola som heter École Supérieure de Commerce de Paris. Och då tänkte jag, då passar jag på att förlänga det och även fördjupa mig lite mer i franska. Så att jag visste redan att jag skulle till Paris. Och då fick jag kontakt med Daniel Westfeldt och hans kollega K. Kent Andersson tror jag han heter, som var agenter men hade mycket mer fokus då på friidrott. Mm. Och då hjälpte de mig att hitta en klubb i Paris. Och var med mig där nere och förhandlade. Jag blev lite udda fågel i deras stall där. Men de hjälpte mig ner och förhandlade. Så att jag fick ett kontrakt med en klubb i franska division 1. Oerhört roligt och jättekul för mig att få kombinera det med studier i Paris.
Men det var egentligen studierna som tog. Det var inte så att du blev värvad.
Nej, ja, absolut nej. Inte. Utan de fick sätta upp en annons va, som var OS-silvermedaljör på väg till Paris. Är det någon som är intresserad? Och då kom det lite svar från olika håll. Va? Så att det löste sig bra. Så att, som student var jag en välbetald student i Paris.
Ja,
men det var ju inte så att man kunde lägga pengar på hög precis.
Jag förstår. Och sen efter en säsong så kom du hem till Sverige igen. Då var du klar i.
Ja, då var det så att jag hade redan fått en traineetjänst på Gambro i Lund.
Och då var du alltså 25-26 år där. Ja.
Ja, var 25, det var jag kommit tillbaka då. Det var ju, jag spelade ju då i Frankrike hösten 92, våren 93 och pluggade, va? Kom tillbaka till Sverige. Och det var för de som var med på den tiden en rätt så tuff arbetsmarknad faktiskt. Och för de som skulle ut från universiteten så var det inte helt givet att man kunde få jobb. Men jag hade fått det. Och det var ju absolut en kombination av mina studieresultat och min handboll som öppnade den dörren. Va? Och då var det dags att dra igång. Så hösten 93 så började jag jobba på Gambro. Och jag glömmer aldrig när jag kom in där och pratade med personalchefen. För då sa hon till mig så här: Axel, så nu är det slut på leken. Nu börjar du jobba. Va? Så det var lite, det var lite inställningen där. Och jag höll ju inte riktigt med henne. Men jag insåg ju att jag behövde lägga tid på Gambro då. Så
ja,
var det.
Ja. Men för henne var handboll lek och så? Eller?
Handboll var lek och sport och viktigt och kul. Va? Men nu var det ju ändå ett arbete som skulle följa med hela livet. Va?
Ja.
Och det var ju klart att det ur många perspektiv kunde ses som viktigare.
Men du fortsatte spela då, men inte i Lugi utan Stavsten, va?
Ja, då blev det så att det var omöjligt för mig då att kombinera jobbet på Gambro med elitseriespel i handboll. Och då blev jag kontaktad av den här oerhört härliga handbollsentreprenören Evi Lör, som ju hade startat sitt stavstensprojekt några år tidigare. Och han ringde mig och frågade om jag ville vara med och jag sa att jag kan inte lägga så enormt mycket tid där, men två dagar i veckan plus matcher kan fungera.
Mm.
Så att det slutade med att jag gick till stavsten i Trelleborg och kom, och då var stavsten i division 2. Och då var vi med. Då hade de vunnit division 4, division 3 och var ju på väg upp genom systemet, va? Och så fick jag vara med och spelade där då och vann division 2 och vann division 1 och var med och spelade upp stavsten mot elitserien. Men sen när det då blev ett elitserielag igen så var det ju återigen för mig omöjligt, va? Så att då slutade jag officiellt i stavsten och sen så flyttade jag tillbaka, faktiskt tillbaka till Paris och jobbade där. Men det som kanske inte alla vet var att då blev det lite skador i stavsten. Så att jag ringde mig i Paris, va, och flög hem mig till några matcher. Så jag gjorde faktiskt några inhopp där även det kommande året.
Som han stod han för flygresorna då, eller?
Ja, ärligt talat kommer jag inte ihåg om det var någon resebyrå som hjälpte till och sponsrade där från Trelleborg. Men jag fick flyga hem i alla fall och vara med och spela. Men då gjorde det ont, va. Det var kul att få göra det, men då gjorde det ont.
Och vad var vi då framme? Du, 95 eller någonting sånt där? 95-96?
Ja, man kan säga jag hade ju två säsonger i stavsten, va, då 93-94, 94-95. Ja. Och sen så blev det de här inhoppen. Då var det väl, ja, det skulle jag gissa, det var 95-96 där under den säsongen.
Ja. Men du la alltså av som, ska vi säga, du la av 95, 20, ja, 28 år eller någonting.
Ja, alltså, och då kan man säga att egentligen så hade jag ju elitidrotten för mig var ju slut när jag var 25, va?
Ja.
Så att det kan man säga, efter OS 92 så började ju nedtrappningen. Så det är klart att det var ju rätt tidigt med dagens mått mätt.
Ja, nu är det ju bara, det är bara gamla Lugi-spelare som lägger av, höll på sig så, mitt i karriären nu. Jag tänker på Kim Ekdahl, nu har jag kommit tillbaka, Albin Tingsvall.
Ja, just det.
Någonstans, Axel, så känns ju du som den typiske sådär, tror jag, som man förknippar klassiska Lugi-spelaren, välutbildad, belevad, andra intressen än handbollen och lägger av tidigt. Vad säger du om den beskrivningen? Är den äger någon sin rättighet eller är den taskig?
Nej, den är absolut inte taskig, för det är ju faktum. Men jag tror inte man ska generalisera och dra det på alla Lugi-spelare. Men däremot är det klart att i och med att vi har den här kombinationen av liksom universitetsstudier och idrott i Lund, så är det klart att för många så är det ju lockande också att prova nya saker vid sidan om handbollen. Men sen så måste jag säga att det är också slumpen. Va? Jag har tänkt på det många gånger att om inte jag hade haft det här trainee-jobbet på Gambro och visste att jag skulle börja där 93, så trivdes jag alldeles utmärkt som proffs i Paris. Va? Och det är fullt möjligt att jag hade blivit kvar där nere och fortsatt att spela om jag inte hade haft ett jobb att gå till.
Mm.
Och sen är det klart att är det så att du verkligen vill ägna din framtid åt handboll, då har du lite ett annat fokus, för då tränar, utbildar du dig så här, va, och kanske hittar de vägarna. Och det är klart att i Lugi med det faktum att många är på universitetet också, så tror jag det blir färre från Lugi som gör det relativt vissa andra.
Mm.
Men jag tycker bägge valen är bra, va, och jag försöker när jag pratar med yngre spelare idag bara se till att de tänker på att handbollskarriären slut är bara en knäskada bort.
Mm.
Och vad är din plan B?
Mm.
Om det händer någonting. Sen tror jag idag att många är lockade av, och även om du nämnde Kim Ekdahl Durier, vi har Abin Tingsvall också och vissa andra, va, så är det klart att idag ger ju handbollen andra möjligheter om du kommer ut i Europa till försörjning än vad du gjorde på min tid. Det får man också tänka på.
Men när du någonstans, när bestämde du dig för, det måste vara rätt så tidigt ändå, att någonstans skulle studierna gå före och ett civilt jobb gå före handbollskarriären? Ja. Eller har det egentligen alltid varit inställning från början? Har du haft det med dig hemifrån också kanske? Eller hur?
Nej, det har varit mina egna beslut. Och det är klart att det där när man tittar tillbaka, det är ofta rätt så lätt att bli rationell då. Men det är ju så här att det som händer i livet många gånger, det är ju på grund av beslut som du fattar liksom i stunden med den information du har där och då, va?
Mm.
Det är det första som är viktigt att tänka på. Och det andra är att när jag tittar på mig själv, så har jag, det jag har försökt göra i mitt liv, det är att sätta upp olika mål, saker som jag vill nå. Och för mig inom handbollen så var det just det där jag nämnde tidigare, att liksom få spela de där riktigt stora mästerskapen, få vara med i dem.
Mm.
Och jag kände att när jag hade gjort det, då var jag sugen på liksom nya grejer. Va?
Ja.
Då ville jag se, kan jag bli chef i ett företag? Kan jag få leda ett börsbolag? Alltså då kommer det in andra grejer.
Mm.
Så att, för mig har det varit så. Och sen så är det väl också det här att i och med att jag slutade tidigt med handbollen, så öppnade sig upp en möjlighet att jobba som expertkommentator inom handboll istället, va?
Ja, precis.
Och den hade inte kommit till mig om jag hade fortsatt att spela, till exempel.
Innan vi kommer att återkomma till det med expert, men har du någon gång ångrat att du lade av så tidigt?
Ångra är fel ord, det är det. Därför att, precis som jag sa innan, besluten tar man liksom där man är i stunden och med de olika val man har att göra. Men samtidigt är det klart att när jag såg att både Staffan och Ola och Magnus, liksom, vad man kanske ska säga efternamnen här, Wislander och Staffan Olsson och Ola, att de kunde spela till 40, va?
Mm.
Så är det klart att man tänker att vad hade hänt om jag hade fortsatt att spela ett antal år till? Vad hade jag fått för äventyr då?
Ja, för du var ju, du var ju ändå i ett av världens bästa landslag, definitivt. Ja. Och det såg vi också sen, det blev ju fantastiska framgångar i många år. Ja.
Just det. Så att det är klart att jag har ju funderat på vad som kunde ha hänt, va? Men ångrar, det är fel ord.
Mm.
Det är snarare en slags nyfikenhet, va? Men så är det ju i livet, va?
Mm.
Det vet man aldrig vad det hade blivit. Det kunde ju också blivit en skada. Vem vet?
De flesta där i Bengan Boys har ju faktiskt varit kvar inom handbollen på ett eller annat sätt. Och framförallt på, ja, många spelade ju en herrans massa år, som blev de ju tränare och så. Så att du sticker ju ut lite där. Vi kan säkert hitta andra som har valt en annan väg. Men du valde ju en annan framgångsrik väg, får man ju lov att säga. Så att jag tror det är den bilden folk har av dig liksom. Du slutade tidigt och du var inte riktigt som de andra på något vis i det fallet i varje fall.
Nej, så kan man väl säga, va? Det var Magnus Cato bland annat också som läste i Göteborg och slutade rätt så tidigt. Men sen måste jag säga att det här, alltså den här gruppen handbollsspelare som kom fram under Bengan-eran, det är ju så att när man tittar på dem och vad de gör idag, så var de ju så mycket mer än handbollsspelare. Det är ju fantastiska killar, va? Det är därför de lyckas så fint i de här handbollskarriärerna de har valt nu som tränare om olika förtroendeuppdrag och ansvar som Stefan Löfgren i svensk handboll, Peter Gens. Alltså, alla de här killarna, de tror jag hade lyckats inom andra områden också.
Mm.
Sen var det så att de var så jäkla duktiga på handboll, va? Och det öppnade ju de här andra dörrarna för dem.
Ja.
Och det är klart att då sticker man ut lite för att man slutade tidigare på grund av studier, men det kunde lika gärna blivit så att jag på något sätt hade åkt med längre i handbollen, och jag tror också lika väl att någon av dem kunde ha tagit ett annan väg. Va? Men jag tror det är faktiskt, det ska inte låta förmätet, men det är en rätt unik grupp det här. Om man tittar på hur de har fortsatt att påverka både den svenska och den europeiska och faktiskt världshandbollen i olika uppdrag, så är det rätt så häftigt att se vad Bengt Johansson lyckades åstadkomma, va? Tillsammans med det här gänget.
Kände du dig som en främmande fågel ibland ändå när de andra bara pratade handboll och du hade andra intressen och hade kanske böckerna med dig på landslagslägen och satt och pluggade och så?
Nej, absolut inte. Nej. Det var ju så att alltså, man levde ju handbollen till 100%, va?
Mm.
Och sen är det klart att när man gick upp på rummet så var det kanske någon som läste en bok om något som den personen gillade och någon som pluggade, va?
Mm.
Och någon som gjorde något annat. Men det var ju den där respiten du ändå behövde när du var ute.
Mm.
Så att, nej, det tyckte jag inte. Och sen så var det ju också så att, jag menar, vi var många från Lugi som var med också i landslaget, va? Och man levde ju med de här killarna i princip dygnet runt under flera år.
Ja.
Nej, så det kände jag mig absolut inte som. Tvärtom så var det en otrolig positiv gruppdynamik i det där gänget.
Och så blev du expert, ja, i TV4. När började det? För jag tror att det slutade, var det VM 2003 som blev sista?
Ja, det slutade ju med en smäll där, va, när den här tyvärr Bengan-generationen kraschade ut ur VM 93 i Portugal. Va?
Ja, 2003.
Eller förlåt, 2003 i Portugal. Men för mig så började ju då, jag slutade ju då som sagt med elithandbollen efter OS, va? Och sen blev jag kontaktad av Sportkanalen, hette det på den tiden, och som frågade om jag kunde stå i studion. Och det var Patrik Ekvall som hade tipsat om mig, och det var 1996.
Ja.
Och då gjorde jag ett EM där i studio i Stockholm. Och sen efter det så blev jag inbjuden för att sitta i studion när TV4 körde OS i Atlanta 96 också. Och sen drog det igång, va? Och sen jobbade jag ju egentligen för alla de stora mästerskapen, först på här sidan men sen också på damsidan fram till 2003.
Ja. Hur var den tiden och det? Vad minns du bäst från det? För du var ju med där och gjorde TV4 till en handbollskanal, kan man ju säga, lite grann. Väldigt förknippad. Det var Ekvall på bänken och det var väl Helgren och Pärlskog, ja, som är kommentator, och du som expert.
Ja, alltså,
var det Jide som var programledaren del, eller sån studioankare, va?
Ja, alltså bara där har du till två poddar, Johan, kan säga. För det var en rätt häftig tid, och där kan man prata om vad hände när jag slutade tidigt med handbollen, va? Jo, bland annat fick jag vara med om det här, för det var ju så att TV4 hade bestämt sig för att satsa på handboll. De skulle bli handbollskanalen. Och på den tiden så behövde man ju inte gå ut i en massa olika medier, utan man kunde ju koncentrera sig på tv-sändningarna bara.
Mm.
Och vi fick ju ett otroligt spelrum och otroligt mycket studiotid då för att utbilda egentligen de svenska tittarna i handboll, va? Och det här leddes av en kille som heter Hans Pekare, som var sportchef. Otroligt bra och trygg ledare för den där truppen. Och sen så tog man ju in, precis som du sa, Peter Jide, Patrik Ekvall, det var Claes Helgren och Robert Pärlskog i kombo, va? Som fick jobba, och vi fick jobba med rätt så fria tyglar och bra resurser och mycket sändningstid.
Mm.
Så att det här blev en väldigt fin skola, både för oss som kom från sidan och fick lära oss att jobba med tv, men också för de här killarna som det var mest då, att lära sig och jobba med sportsändningar, stora sportsändningar. Och du vet, det var ju fler som var inne där. Det var ju Andreas Odén, det var Ola Wenström som sitter på Viasat idag, va? Så många passerade igenom den där handbollen.
Mm.
Och det var ju också därifrån, det är lätt att glömma, som man satte upp den här klassiska studion, va? Och det var också från TV4 som det kom det här med att börja hänga in mikrofoner när det är timeouter och har Patrik Ekvall med mikrofon. Så att det här revolutionerade ju faktiskt sportsändningarna.
Mm.
Och det var ju otroligt kul att få vara med om, va? Och också se hur nära ett landslag man kan komma som sändande tv-kanal.
Hur var det att vara expert över sina gamla lagkompisar?
Jag tror det var bra. Mitt intryck är att det var en otrolig ömsesidig respekt för det arbetet som gjordes. Så det berodde ju på att vi kände varandra så bra, va? Mm. Och att jag kunde vara både positiv och kritisk, men lägga an en ton som passade både tv-tittarna och laget. Och jag tror också att vi kunde jobba på det sättet. Det var ju lätt, för vi hade ett väldigt fint förtroende för varandra. Va? Mm. Så att, nej, jag tyckte aldrig det var några problem.
Nej.
Och jag tror att mycket av det där är sånt som kommer tillbaka i livet generellt. För att är man schysst och korrekt och hyllar den som hyllar skall när det gör något bra, men också kan ge en kritik, men på ett korrekt sätt, så är det ingen som tar illa upp. Va?
Nej.
Och det var väldigt kul att få vara med och göra det. Va? Och samtidigt så ska jag ju säga också att det var ju en era när svensk handboll var så stark och det var så mycket positivt kring handbollen.
Mm.
Så att det är ju klart att det nästa var ju positivt, va? Ja. Det ska man inte glömma.
Nej, nej. Hur var det, för det har ju beskrivits i efterhand, tror jag, både av Ekvall och Pärlskog. Hur var det att vara med de här, får man nog lov att säga, rätt stora egorna, i varje fall i journalistbranschen. Pärlskog, Gide, Ekvall, ja, med flera, ja, så att säga. Hur var det mycket? Ja, hur funkade det? Du kunde ju se det väl lite från sidan, så att säga.
De blev allihop väldigt goda vänner till mig. Och det är klart att, alltså jag skulle inte vilja kalla dem egon, men det är klart att de här, ja, nu säger killarna som det var mest, de behövde ju positionera sig för att få nya jobb och alltihopa. Mm. Och precis som idrottsmän och idrottskvinnor så behövde de också liksom bygga sina varumärken, va?
Mm.
Men i det här arbetet med handbollssändningarna så var det var väldigt fint, va? Och det var väldigt professionellt, och det var klart att även internt så kunde vi kritisera varandra om det var något vi inte tyckte var bra i sändningen, men då rättade man till det till nästa. Va?
Mm.
Och det som var så häftigt att se, det var också hur väl de förberedde sig för sändningarna.
Mm.
Vilket otroligt arbete det var runt omkring innan man gick live.
Mm.
Och för mig var det en riktig aha-upplevelse, va? Och sitta med Gide, för jag tänkte att, ja, men expertkommentator, då kommer man in och så står man i studion och så gör man sin grej. Men vi repeterade ju i flera timmar innan varje sändning.
Ja.
Vi tränade repliker, vilket gjorde sen när det blev skarpt läge, va? Det blev ju för det mesta väldigt bra.
Ja, ja.
Så att förberedelse, det ska man aldrig underskatta.
Och sen efter VM 2003, ja, det blir ju, ja, men du var ju med där under stora delar av storhetstiden, och sen, ja, sen slutade du. Vranjes kom ju in där, han var skadad i EM 2004, ja, och, ja, minns jag, och då, ja, sen slutade du med det som expert, ja.
Ja, just det. Nej, men för mig blev det rätt så naturligt där, va? För det första var det Bengan-eran som tog slut.
Mm.
Det var de spelarna jag kände och hade liksom fått växa upp med. Vissa hade ju kommit in när jag bara var expertkommentator och kommit in senare, men jag hade ju också lärt känna dem, va?
Mm.
Men när Bengan-eran tog slut så kände jag att då tappade jag den här förstahandskontakten med handbollen som är så viktig när du är expertkommentator, för det är bara då du kan ge det där extra till tittarna, va? Och dessutom var det så att spelare som jag hade haft kontakt med i andra länder också hade slutat, va? Och då plötsligt så fick man inte den där insiderinformationen på samma sätt, så att jag kände att det var, jag hade gjort mitt, va? Och största delen av min tid då, den gick ju på de andra jobben jag hade.
Mm. Mm.
Så jag uppdaterade mig ju när det var mästerskapsdags, va? Och det blev ju svårare då när alla de man kände liksom lav.
Ja.
Så att det blev ett naturligt slut, så det var dags för nya personer att ta över då, precis som i alla andra egentligen situationer i livet. Så du får, någon gång får du lämna över.
Absolut. Hur har du hållit kontakten med handbollen sen då?
Ja, det har blivit ett antal år när det inte var så mycket kontakt faktiskt. Sen blev mitt nästa stora inhopp egentligen, det var när jag satt i styrelsen för VM 2011-organisationen. Vi körde ju handbolls-VM 2011 i Sverige.
Mm.
Och det var ju riktigt, riktigt roligt, va? Och ett väldigt fint mästerskap ur många aspekter, inte minst publikmässigt och ekonomiskt. Ett av de faktiskt ekonomiskt mest framgångsrika mästerskap som arrangeras i Sverige i alla kategorier, va?
Ja, det gav många miljoner plus, det vet jag.
Ja, både lokalt, va, och också till handbollsförbundet. Så att där visades det väldigt väl, tycker jag, när handbollsförbundet vågade knoppa av från handbollsförbundet ett bolag som fick sköta det här. Och det var ju Hans Westberg som var ordförande för handbollsförbundet då, va?
Mm.
Och där vi var en grupp med en kombination av egentligen företagserfarenhet och handbollserfarenhet som fick driva mästerskapet. Så det var väldigt kul. Och sen så har jag tränat ungdomar när mina barn då började. Nu har jag inom handbollen fått vara med när min dotter spelade. Hon har slutat. Vår mellanpojke Gustav spelar just nu, så när jag tränar till honom, och vår yngsta Otto har slutat, men då har jag varit med lite runt omkring där va, som ungdomstränare, och så sitter jag i Lugis elitkommitté idag.
Ja, det har du gjort några år va, i Lugis?
Ja, ja.
Det är rätt som meriterat gäng va? Eller,
Ja, det är en fin grupp med bra handbollserfarenhet va? Mm. Och vi jobbar ju, det är väldigt roligt nu med Lugi, för att jag tror vi är en av de första klubbarna, om inte den första i Sverige, som har slagit ihop elitkommittén så att den är ansvarig för både damlaget och herrlaget. Mm. Och jag tycker det är väldigt roligt att vara med om det va? För dels så har du ditt ansvar för liksom spelarutvecklingen och truppen och resultatet handbollsmässigt, men i det här så får man också vara mentor då för ett par av spelarna i både här och damlaget.
Okay.
Så att det tycker jag är otroligt kul att få vara med om.
Kan du säga vilka du är mentorer för, eller är det?
Ja, idag det kan jag säga. Idag har jag hand om på damsidan Hanna Flodman och Tova Alm. Mm. Två supertalanger ju. Mm. Som det är väldigt roligt att följa. Det är första gången jag får jobba så nära så kompetenta handbollstjejer. Mm. Och sen på här sidan så är det Carl Möllerström och Carl Wallinius. Mm. Mm. Och sen är det klart att det är där, då är det där man är mentor va? Men sen sitter man ju också med övergripande ansvar tillsammans med elitkommittén för hela trupperna såklart.
Hur ser du på Lugi i framtiden? Damerna är ju i semifinal, kommer väl att bli tufft mot Skuru. Ja. Herrarna är utslagna.
Ja.
Var är Lugi på väg då? Det är ju, känslan är ju att man satsar inte så mycket pengar längre. Var för att titta på herrlaget, eller kanske ännu mer pengar inblandat så att säga, och att det är mycket egna talanger, och vi har ju den här fantastiska 00-generationen, men att man har blivit nu, det pratar jag ner rätt mycket om ju, att vi ska utveckla talanger. Det fanns ju en period när man värvade in lite mer, det var gärna med och lite så.
Men alltså vi håller på att verkligen hitta våran plats i den här näringskedjan va? Och det är klart att tittar man på handbollen i Sverige så har ju Kristianstad verkligen satt en helt ny nivå sedan många år. Och jag tycker också Hör gör någonting väldigt fint på damsidan va? Mm. Och vi inser ju i Lugi att vi har inte samma ekonomiska muskel som Kristianstad, utan vi behöver jobba stenhårt med att för det första utbilda våra egna spelare, men sen också kunna attrahera yngre spelare innan de inom citationstecken då blir för dyra. Va? Mm. Och då är vår tanke att de här spelarna ska komma till oss. De ska utvecklas under de här tränarna som vi har, som jag tycker de sista åren har visat hur de verkligen kan få spelare att växa och sen ta nästa steg ut i Europa. Va? Mm. Och sen samtidigt som vi gör detta så är det ju så att vi är ju inte nöjda med att vi som härlag inte kan gå hela vägen fram. Utan vi hoppas ju att genom att göra det här på ett bra sätt att vi ska kunna vara med i den absoluta toppen på härsidan om några år nu va. Mm. Men det ska bygga till största del på egna talanger, och det kommer inte bli några hjärnemyrrekryteringar om jag får uttrycka mig så.
Nej, nej.
Däremot så kan det ju vara så att du i den egna liksom talanggruppen verkligen saknar någon typ av spelare, det finns inte där.
Nej.
Och då får man ju se om man kan hitta det till rätt pris, men vi kommer aldrig kunna betala de stora pengarna till spelare. Nej. Utan det vi vill göra är att de ska känna att de kommer till oss, de ska ha framgångar hos oss, och det ska sedan öppna upp för internationella karriärer.
Jag förstår. Där tänkte jag avsluta med de här avslutande frågorna vi har till alla kultlirare. Känner du dig som en kultlirare förresten? Du reagerade lite när jag ringde upp dig och ville ha med. Jaha, är jag där?
Ja, alltså jag måste säga, jag tycker det var rätt roligt att lite som du sa innan, det är lite, hur kommer folk ihåg det? Alltså för mig är det, jag tror nästan det är fler idag som kommer ihåg att jag har jobbat på TV4, att jag har spelat för. Men så är det va, och det är klart att man också inse att tiden liksom dövar minnena va. Men någonting har jag ju bidragit med, så det var ju kul att få vara med i det här. Men som en kultlirare har jag svårt att betrakta mig själv, snarare som någon som har gjort någonting historiskt.
Ja. Du, vem är den bästa spelaren du har spelat med?
Ja, det är ju ingen lätt fråga som du förstår när man har varit med i det här Bengan Boys-landslaget. Så att, jag måste säga att om jag får titta på tiden kring 90, alltså det är Magnus Islander och Magnus Andersson, det är de två, va?
Mm.
Magnus Islander som ju fick det internationella genombrottet lite tidigare, men sen Magnus Andersson som under första halvan av 90-talet var ju oerhört bra, va?
Mm.
Och jag menar de här spelarna som klarar att spela på flera positioner, de spelar både framåt och bakåt, va? Och det är de som leder sina lag, de har det varit ett nöje att spela med.
Mm.
Men som du förstår, i det där gänget så är det egentligen svårt att välja, va? För det var ju experter på olika positioner, men det är mina två namn.
Vem är den bästa du spelar du har mött?
Ja, det skulle jag vilja säga att det är Talent Ushibayev. Alltså, som kom, och det var ju i Sovjetunionen han fick sitt genombrott. Så han kom från, jag tror han är kirgisier om jag kommer ihåg rätt.
Ja, det är rätt. Ja.
Och sen gick han ju till Spanien därefter, va? Och blev ju sedermera spansk medborgare och gick ju in i det spanska landslaget. Men det var också en sån här multispelare, och det var han som sänkte oss där i OS-finalen 92 bland annat.
Mm.
Och jag tror också att han var en av de första spelarna som blev utsedd till dubbel till världens bästa. Va? Nej, det var också en sån där. Du vet, en sån där när du möter honom, du står i försvaret, du har ingen aning om vad han ska göra. Va? Så du får nästan chansa.
Ja.
Och så vill man inte att det ska vara. Va? För då är det han som har övertaget. Så det var lärorikt att möta honom och jäkligt kul.
Men det var en het levra. Det var rätt, jag minns rätt många svenska spelare som haft rejäla duster med honom. Han hade liksom sitt... Ja, det var rätt mycket temperament och så på honom. Ja. Hur hade du det? Gav du honom
något spel? Nej, men det var ju så. Alltså, han var ju en sån här fantastisk vinnarskalle. Va?
Mm.
Och det är ju klart att det var ju... De vill du ha i ditt eget lag. Va?
Mm. Mm.
Så det är klart, när han är på andra sidan och bägge vill vinna lika mycket, så går det hett till.
Ja.
Men det visade ju också hur bra han var. Va?
Ja. Ja.
Och hur viktigt det var för honom att inte bara sänka Sverige utan sänka många andra lag på den tiden. Så att det är de där motståndarna du vill ha, det är ju de som gör att du liksom går in 110% på när det är dags för match. Va?
Mm. Största ögonblicket i karriären?
Ja, det måste jag säga att det är VM-guldet. Som enskilt ögonblick, fastän jag inte var på planen då, men att vara med i hela uppbyggnaden inför VM 90 och sen så var där nere och var med, det måste jag säga att det, inte minst när åren har gått, va?
Mm.
Just det där att faktiskt få bli världsmästare och vara med och känna den där glädjen i det, det var som ögonblick helt unikt i min karriär, det måste jag säga.
Ja, även Wislander och de här som har varit med sen om ytterligare VM-guld och massor med EM-guld och så vidare, de lyfte ju fram just VM-guldet 90 som det mest speciella. Det var ju det som satte...
Ja, det satte igång allting och då var vi fortfarande underdog, vet du. När den turneringen drog igång så var det inte speciellt många svenska journalister där nere heller i Tjeckoslovakien. Och det var ingen som trodde riktigt att Sverige skulle gå så långt.
Nej.
Och sen plötsligt så föll alla bitarna rätt, va? Och så kom det. Nej, det där är ett stort ögonblick, det måste jag säga.
Roligaste minnet från karriären?
Ja, då tar jag mig friheten och drar ut lite mer i tiden. Och det måste jag säga att det är att få vara med när Bengan Boys skapades. Va?
Mm.
Och få vara med i den här truppen då från 88 till över OS 92. Och vara med och forma faktiskt det som blev ju världens bästa landslag. Va? Och få vara med i starten av den här epoken. Det är oerhört häftigt. Och det är som spelare det. Va? Och sen... Det andra är ju som TV4-expert, va, att få stå och kommentera det här fantastiska EM-guldet i Globen 2002.
Mm.
När vi hade punktmarkerat landslaget så jäkla nära att det var så många som var beredda att attackera TV4 om det inte skulle bli guld, därför att man inte hade gett dem lugn och ro. Va?
Ja.
Men sen istället så följde ut i en dubbelseger för både handbollen som lag och handbollen som sänd i tv.
Ja.
Så att det där var också ett häftigt ögonblick, måste jag säga.
Vilken kultlirare tycker du att vi ska intervjua i podden? Vem skulle du vilja höra mer om?
Nej, men eftersom vi pratar kult, va, så tror jag att precis det här att plocka upp spelare som Erik Hajas, Mats Olsson, Per Thorsson och också få in, vad gör de idag? Vad blev det av? Hur har de haft glädje av det här? Va?
Mm.
Och jag menar inte minst en sån som Mats Olsson som du ju ser på var och varannan liksom avbytarbänk idag. Han hjälper ju både klubbar och landslag. Va?
Ja.
Och att få höra vad de gör, och jag tror också att kunna sprida förståelsen om vad faktiskt de här svenska spelarna gör för världshandbollen idag. Så där har du några exempel, och sen kan du gå vidare med Thomas Svensson och allihop. Jag tror det bara börjar beta av där från mitten av 80-talet och framåt, va?
Ja, precis. Strålande, Axel. Det var intressant. Och de facto är ju att du egentligen har varit med hela Bang & Boys-epoken, fast du körde första delen som spelare och sen andra delen som expert. Så att du har ju någonstans varit med under hela epoken.
Ja, nej, men det har du helt rätt i. Jag fick både vara med i den och sen titta på den från sidan väldigt nära och följa den. Så att handbollen för mig är, som du förstår, en mycket viktig del av mitt liv. Så att, tack så jättemycket för att jag fick vara med och att jag blev intervjuad.
Ja, inga problem.